du vet när man gör någonting så känns det som att man skulle kunna ge det här manuset till Ruben Östlund och det skulle kunna bli världens bästa film. Har du varit med om den känslan?
Det kanske inte jag att Ruben Östlund gör världens bästa filmer, men jag förstår, är det någonting du har skapat eller?
Ja, men nej, men jag tycker att han är en sån jävla bra liksom samtidsskildrare. Ruben, om du lyssnar så tänkte jag ändå säga så här, din nästa film ska heta Tennisresan. Och den ska då skildra ett gäng vita, väldigt privilegierade kvinnor i 40-årsåldern som kommer från Östermalm, Lidingö och Djursholm som åker på en tennisresa på en anläggning jättelyxig utanför Aten. Och där börjar då de här liksom förvecklingarna och
du har varit och spelat tennis helt enkelt.
Ja, men visst var det en ganska bra idé?
Ja, alltså, det beror ju helt på vad som händer. För han håller ju alltid på med gruppdynamik. Var det någonting som hände i den här?
Nej, men det var ju faktiskt inte det. Det var väldigt städat och snällt och alla höll sams. Men
det är en kort film, en och en halv minut. Ja, det låter inte, jag hör inte riktigt bågarna i det.
Jag tänker så här, det hade ju inte behövt vara så. Det finns ju ändå två tennistränare med. Det finns städarna på hotellet. Alltså det finns så många element som jag skulle kunna... Alltså det skulle kunna bli så jävla starkt manus. Sen, alltså,
jag fattar. Och du har varit och spelat tennis med massa små överklasskvinnor här.
Det var inte jag som sa det.
Man är ju väldigt ointresserad av ert tennisspelande.
Ja,
för det kan man ju se framför sig.
Ja,
duttas lite. Men hur var kvällarna? Var ni liksom ute på nattklubb och sökte bekräftelse?
Vi åkte in till Greklands huvudstad Aten och körde på faktiskt.
Det var... Kom du över Osofat från lite sådana här Vasilis och sådana fina killar?
Ja, vi fick in gratis shots och så vidare.
Så egot är masserat?
Nej, men jag kan säga
men
så här,
inget annat hoppas
jag. Väldigt omasserat. Jag åkte och hade varit så himla sjuk i nästan 2 veckor och var nästan deprimerad och tänkte att jag får nog ställa in den här resan. Men så kände jag sista stunden, men nu åker jag. Och sen fick jag tillbaka, du vet när man känner att livet kommer tillbaka till en.
När den där shotsbrickan kom in från Vasilis och
hans
kusser.
Men spelet, vännerna, solen. Ja. Nog om mig, hur mår du?
Ja, Ruben, fortsätt läsa andra manusförslag, så kan man väl säga.
Gud, vilken diss.
Låst inte vid just den här.
Jo, men jag har 2 spaningar. För ni lyssnar ju på krönikörerna. Och krönikörerna går ju till på samma sätt varje gång. Vi pitchar 2 olika spaningar. Och den andra väljer den tycker.
Och den här veckan är det Elins tur. Det är du som har 2 fina rubriker som du ska dra för mig. Varsågod.
Exakt. Den första har jag döpt till wantreprenörer. Ett ord som jag tycker är lite kul. Jag tycker ju sådana ord är roliga. Det gör ju inte du, men det gör ju jag. Mm. Och det här handlar om att alla vill vara entreprenörer idag. Och framförallt så vill alla göra en exit.
Det är klart man vill bli rik.
Ja, men väldigt få lyckas. Och jag tänkte då prata lite om hur synen på entreprenörskap har förändrats genom tiderna. Och lite om min egen erfarenhet som entreprenör.
Mm.
Den andra handlar om när man blir sådär starstruck av en kändis. Och hur pinsamt det är. När man blir så här duperad av en kändis. Jag vet inte om du kan relatera till det som då journalist och att du träffar någon.
Mm.
Och så hur lurad man känner sig när man då skriver ett helt så här översvallande reportage. Och sen förstår man att man absolut inte var bästa kompis med den här personen.
Nej, man blir lurad av deras stjärnglans helt enkelt.
Ja, verkligen.
Jag hade någon otroligt intressant diskussion med en massa kollegor häromdagen som visade sig att de har gått och intervjuat kändisar, det här vill inga superkändisar då, men, och det har slutat med att de har gått hem och legat med dem.
Va?
Flera stycken åt alla olika håller och kanter. Alltså det här är över 25 år långa karriärer, men där liksom, man inte gör någon skådis eller någon popstjärna där, så slutar det med att man...
Slutar i bingen.
Det slutar i bingen. Det är ju jävligt sjukt och riktigt oprofessionellt.
Från
alla håll. Och jag ser mig inte som världens mest seriösa människa, men
det har du aldrig gjort?
Nej. Men det har väl inte funnits något spänningsfält. Inget intresse från någon, men jävligt... Det ligger så otroligt långt bort. Jag blir väldigt förvånad. Jag vet inte om ni är på samma bok. Nu avbröt jag dig in i alla de där sakerna. Jag tyckte bara det var lite kul. Det låter som du ska retas lite med entreprenörer. Det är ju väldigt roligt ändå. Även om jag kanske kan få anledning att försvara dem lite grann ändå. Så att jag väljer nummer ett.
Alltså planen det är att göra en exit om en typ 3 år eller så, säger han. Och så ser han sådär självsäker ut som bara en vit, långhårig man i 30-årsåldern med såhär trendiga, intellektshöjande bågar kan göra. Och vi möts på eftermiddagen i kaffebaren på samma ställe som du och jag sitter nu. Mm. Soho House. Och här måste jag ändå säga är det överrepresenterat med viktigpettrar som sitter i sina fåtöljer och hamrar på sina MacBooks med en ära av att prestera någonting väldigt innovativt och världsomvälvande. Håller du med?
Ja, väl med. Om man ska återgå till det där första. Alltså en riktig entreprenör skulle ju aldrig prata om att man ska göra en exit om några år.
Det är ju inte
så en riktig företagare tänker. Man tänker ju att man vill bygga upp någonting stort och beständigt. Så redan där förstår man att du har att göra med en
fake. Det är ju inte
fake.
Pengarna som är målet, utan det är ju liksom någonstans resan.
Ja, och friheten att skapa någonting. Men just att ha exit och sådär i sitt huvud. Då är man ju inte på riktigt. Nej. Ja, fortsätta.
Ja, men då frågar jag i alla fall. Men vad är ditt bolag ska göra? För det känns ju som det intressanta i det hela. För liksom, han hade lagt ut orden i typ 10 minuter, men jag fattade inte vad den här entreprenörsresan gick ut på. Och då sa han så här, ja, men du kan se oss lite som ett så här Uber fast för extremsport.
Fast det är ju så där man gör, man vill ha en catchphrase.
Ja.
Det är ju samma sak med film.
Jag fattar fortfarande ingenting. Nej. Men han berättade om den här appen som då ska utvecklas. Och sen när den har utvecklats, då ska den revolutionera hela branschen.
Ja. Men inte, de har ju lånat det där från Hollywood. Har de inte det? För Hollywood där är ju också så här, nu gör vi Taken fast på månen, eller man har liksom,
ja,
man
kanske precis,
här är lite samma sak, nu gör vi Spotify fast för hundar.
Ja, och då var jag lite så här, jag vill ju retas lite, så jag var så här, ska utvecklas, och han nickar glatt fortfarande, är superglad, och det är då jag förstår att det här bolaget, det finns inte.
Det är i hans huvud.
Nej, det finns bara i hans huvud, och det finns absolut ingenting som går att sälja där. Det är värt 0 kronor än så länge.
Mm.
Och nästa gång jag träffar den här killen med långt hår så är det mitt på gatan under lunchruschen, och då frågar jag lite hur det gick med den här appen då, som skulle revolutionera hela branschen, vända allt upp och ner. Men då får jag någonting väldigt flyktigt över sig, och så mumlar han någonting så väldigt osammanhängande om dålig timing, lågkonjunktur, konkurrenter och sådär. Men så lyser han upp igen och säger, men nu håller jag på att starta ett slags Skype för läkemedelsbranschen. Det kommer fullständigt vända upp och ner på hela marknaden. Silicon Valley skriker fortfarande efter svenska startups.
Mm.
Och så joggar han vidare till någon nätverkslunch på något annat coworking-ställe.
Det är en jobbig karaktär det här.
Ja, men man skulle kunna tro att han då hör till ovanligheterna i Stockholms innerstad. Men det gör han faktiskt inte. Ledsamt nog är det precis tvärtom. Trots det här galna läget med en lågkonjunktur som påverkar oss alla.
Men det här är ju en livsstil.
Ja, det kryllar.
mer än någonting annat.
Det kryllar av män och kvinnor som kallar sig för entreprenörer, och alla vill göra en Spotify eller alla vill göra en Kaya Cosmetics. Och snabbt ska det gå. Ja, men de vill placera sig vid liksom regnbågens slut bredvid krukan med guld.
Mm.
Och då tänkte jag att du var inne lite på det här med Hollywood. Jag tycker också det, att så här, parallellen till 90-talets Los Angeles. Jag kommer ihåg när jag var där första gången, slutet av 90-talet. Då var ju varenda servitör och bartender egentligen manusförfattare, regissörer och skådespelare. Mm. Så det är liksom inte så svårt att dra den här parallellen, eller hur?
Nej, verkligen.
men jag är ju intresserad av liksom...
Det måste ju de här entreprenörerna också vara, för på något sätt måste ju pengarna komma in. Så lite måste man ju knäcka extra inte på någon bar.
Självklart. Ja. Eller så har man någon som försörjer en. Mm. Men jag var lite inne på det här just att man vill tillhöra en grupp. Jag tycker det är så spännande att man...
Det vill man väl alltid.
Att man vill identifiera sig som någonting. Ja, precis.
Så då emo kanske är ensam förresten. Vad är
emo? Ja, fast emos är ju, då är man ju emo tillsammans.
Man är emo ihop. Ja, man är ledsen tillsammans.
Ledsna pandor ihop. Det finns en snubbe som heter Rasmus Koss Hartmann. Och han är professor vid Köpenhamns handelshögskola. Mm-hmm. Och han har skrivit en väldigt intressant text som jag tycker faktiskt att du ska läsa igenom om du har tid. Den heter The Entrepreneurship Industry and the Rise of the Veblenian Entrepreneur.
Mm. Veblinien var ett svårt ord. Vad betyder det? Det är det som gör att man är fake. Liksom.
Precis. Om jag ska sammanfatta vad hela den här texten handlar om, så handlar det om att det är ett nytt slags entreprenörskap som har säljat upp nu.
Mm.
Och det drivs i första hand av en önskan att bygga en identitet av att vara en entreprenör.
Mm.
Och att då på ett ganska i ögonfallande sätt demonstrera livsstilen.
Mm.
Och det här skapar ju då en rad oönskade effekter, både för då den här individen, men också för samhället i stort. Det här är liksom livsfarligt. För de här personerna bidrar ju inte till samhället.
Nej, men är de livsfarliga mer, alltså är de är ju irriterade, men är de livsfarliga mer än någon som bara går social?
Nej, kanske inte. Men jag tänker,
de är livsfarliga för ens blodtryck, för man blir så provocerad av dem. Men,
ja, jo, men det är med, fast det är också samtidigt är det djupt problematiskt med människor som år efter år, decennium efter decennium lägger ner all tid och kraft på saker som inte blir.
Nej, men jag håller med. Det är inte så bra för statskassan, och det kanske inte är så bra för dem själva heller i slutet. Men väldigt många entreprenörer är ju det för att de är oanställningsbara från början. Om man ska vara, nej, men om man ska vara ärlig.
Men du har ju snackat om dig själv som oanställningsbar.
Ja, jag vet. Nej, ja, det är jag nog
inte.
Det
har du sagt, men det tror jag faktiskt inte.
Nej, men sen ska jag ju säga att vissa är ju, även om de kanske är oanställningsbara, så är de ju superskickliga. Inte alla, men många entreprenörer.
Verkligen.
Både du och jag är ju entreprenörer, men jag definierar mig ju inte alls som det.
Jag tror att man kanske som entreprenör lägger in att man har startat upp flera olika bolag. Alltså lite mer det här serieentreprenöriella.
Serial entrepreneurship.
Ja, för jag tror så här, ja, du och jag är företagsledare. Vi har skapat ett bolag som vi driver sedan många år tillbaka. Jag vet inte riktigt om jag identifierar mig med den här serieentreprenören på det sättet.
Jag går inte att klura så mycket på en app som jag ska klara. Nej, det, jag har inte det. Ah,
men jag, det jag tycker är intressant, det är ändå hur synen på entreprenörskap har förändrats. För jag kommer ihåg att jag hade en tjejkompis som, jag menar, hon gick inte ens ut gymnasiet, men hon var så här, men jag vill bli entreprenör, och hennes pappa var entreprenör. Och för mig var det kanske inte det, liksom, det finaste man kunde bli direkt. Alltså,
det blev ju, väl det för 20-30 år sedan?
Ja, men precis, alltså, på 90-talet var ju entreprenören en symbol för en person som, visserligen var man ju ambitiös och driven, men rent generellt så har jag en känsla av att den här verksamheten värderas lägre än till exempel en klassisk akademisk karriär.
Mm.
Då.
Mm.
Men jag tror att det var i början av 00-talet. Nu har jag lite Elin-finger upp i luftet, så jag kan inte ta gift på det. Men det känns som att i början av 00-talet så börjar den här bilden förändras. Och sen för ungefär typ 10 år sedan så bara exploderar hypen. Och nu befinner vi oss i ett samhälle då jättemånga unga och även folk i vår ålder vill bli entreprenörer. Och det finns ju väldigt många framgångssagor att titta på, eller hur?
Mm.
Ta bara Klarna. Klarna startades ju redan under skoltiden av 3 killar på Handelshögskolan. Och Truecaller etablerades av 2 studenter på KTH. Eller varför inte ta Facebook som grundades av Mark Zuckerberg när han läste på Harvard. Det här är ju liksom, de var ju bebisar när de startade de här miljardbolagen.
Mm. Jag bara tänker, allting går ju i pendlarlivet. Tror inte, nu sitter du här och liksom jävlas lite på entreprenörer. Du har Mog snabba cash-serien med Olle Sarris helt olidliga karaktär. Han var ju också en enda stor nidbild av en tech-entreprenör. Är det inte så att en pendel håller på att slå tillbaka här lite grann? När folk håller på att jävlas med dem? Det kanske inte
jag
har.
Jag är inte så säker på det, för det, hela liksom anställningsformen 9-to-5 håller ju också på att lösas upp ganska mycket.
Mm.
Jag tror att många lockas av livet som egna företagare och att driva någonting eget.
Men det är ju för sig härligt, men det är ju någonting där när man tar folk som tar sig själva på för stort allvar. Det är ju roligt att jävlas med entreprenörer, för de har ju, många av dem har i alla fall en ganska bild av sig själva som jätteviktiga för samhället i stort.
Ja,
och det där är ju,
ja, men kan inte du
en sanning med modifikation. Om du tittar på Spotify, vårt stora, så jag tror att de har 500 anställda i Sverige. Postnord har 20 000. Och så finns det hur många gamla företag som har många, många fler än Spotify. Siffror som är rätt kul att kasta fram när det sitter någon Olle Sarri-figur där och liksom hetsar.
Ja, men verkligen.
Men sen så här, andra sidan, vi behöver ju framtidens storföretag också. Den kommer väl från någon av de där glada västarna. Så att de behövs. Men det är väl roligt, och det är roligt att liksom klappa dem lite på huvudet ibland när de blir för storvulna.
När
de blir för kaxiga.
Det var ju faktiskt så att jag skrev en krönik om det här i din tidning SvD Perfect Guide. Och då var det väl...
Ja, just det, på något liknande tema.
Ja, men det var ju på ett liknande tema. Och då var det en entreprenör som blev väldigt, väldigt arg och skickade en text som han ville skulle publiceras. Vad var det?
Det var en av de allra största entreprenörerna kring 2000.
Ja.
Kanske den allra kändaste från den tiden. Och då kan den entreprenörskunniga nog räkna ut vem det var. Lite hetsig. Nej, men han blev ju djupt kränkt, tror jag, av din. Och också för att just i hans fall har han utvecklats kanske till att bli just den här som du jävlas med.
Ja, just det. Vill säga, att man har haft den här fantastiska resan och sen kan
man, men sen kommer det bara nya grejer hela tiden och blir... Nej, men du lyckades väl såra någon där. Jag kommer inte ihåg vad hans text var som han skickade in. Men,
nej, men precis.
Det var någon som var kränkt.
Och det jag tänkte säga, att de här exemplen med de här miljardbolagen som jag pratade om innan, Klarna och så vidare, de är ju anomalier liksom. Det är ju så att ytterst få lyckas med sina entreprenörsresor. Visst du att i Sverige så då överlever ungefär 10% av alla nystartade företag?
Mm.
Det är ju inte mycket. Och sen är det väldigt, väldigt få av dem som växer stora.
No.
Sen tycker jag, men jag driver ett litet framgångsrikt bolag och det tycker jag är minst lika. Jag är minst lika stolt över det. Jag har ingen ambition att det ska bli jättestort. Jag vet inte hur du ser på ditt bolag.
Nej, men jag är ingen entreprenör. Det är nog därför jag gillar att hålla på med det jag gör. Så tycker jag är skönt med frihet. Jag har ingen
exakt
ambition att bygga stort. Men,
nej, för vad gäller då unicorns, ungefär, för typ ett år sedan så vet jag att det var ungefär 21 styckna privatägda miljardföretag i Sverige.
Det är fantastiskt.
Det är helt otroligt. Jag tror att vi har näst flest enhörningsföretag i hela världen.
Just det.
Det är ju helt otroligt, men det är ju sjukt jävla ovanligt. Och det är kanske det man ska ha i beräkningen när man sitter i en fåtölj.
Man ska inte gaffla så mycket. Det är egentligen det du far efter med alltihopa.
Man ska inte
gör gaffla. Det du vill, men gaffla inte så jävla mycket.
Man ska tänka lite som liksom Nike. Just do it. Ja. Och snacka inte så mycket mellan, tycker jag i alla fall.
Mm.
Och dessutom så är det mest framgångsrika åldern i världen att starta bolag 45. Visste du det?
Nej, det visste jag inte. Men det där tycker jag är kul. Och det där tycker jag är viktigt att hålla fast vid när man pratar om det där med entreprenörskap. Eller vad fan man nu än ska göra i karriären. Det är liksom aldrig för sent att bli en late bloomer.
Verkligen inte.
Jag har en gullig historia på det där med late bloomer och entreprenörskap. En gubbe som heter Harlan Sanders. Vet du vem det är?
Nej.
Men lite kort hans story då. Han hoppade av skolan när han var typ 15 bast eller något.
Mm.
Och sen så,
var bodde han?
I USA, det är en amerikan. Och sen höll han på i 50 år med liksom, vet han jobbade som dräng, han jobbade som receptionist. Han misslyckades som politiker.
Han hoppade runt helt enkelt.
Han studsade runt. Han hade, i 40-årsåldern drev han en liten servicebutik bredvid en motorväg i USA.
Mm-hmm.
Han sålde käk. Det gick ganska bra, men sen lades motorvägen om. Du vet, infrastrukturen ska fram och då gick han i konkurs. Vid 65, då fick han en pensionscheck.
Mm-hmm.
Och då gjorde han ett sista försök på entreprenörskap. Han öppnade en liten restaurang som serverade grillad kyckling.
Mm.
Och det funkade jättebra.
Ja, var det Kentucky?
Det funkade chicken. Bra, du är på väg. Du ska ta med stora punchline.
Jaha, okay, fan,
han öppnade en till, och en till, och en till, och en till, och en till. Det här är alltså Colonel Sanders, den där gubben med getskägg som grundade Kentucky Fried Chicken.
Aha.
20 000 restauranger över hela
fan,
världen.
Fan vad galen.
65, det är det, om man nu drömmer om entreprenörskap. Så liksom,
kanske det är då man ska slå till. Liksom.
Ja, och det är fan, så här, samma sak om du drömmer om kultur. Van Gogh började måla när han var
verkligen
typ 30.
Och det där ger ju hopp. Men jag tror bara så här också att man ska tänka på att...
Säg ingenting om din app till Elina Klintberg, för hon kommer... trycka till dig stenhårt i både Svenska Dagbladet och i podd.
Ja, nej, jag tror bara att det är viktigt att tänka på att visst ska man våga, men i de flesta fallen så finns det inte guld i slutet av regnbågen. Det står bara kanske en jättetrött sambo eller förälder som efter år av slit och försörjning bara har en enda önskan.
Nu fattar jag. Ett
påskrivet anställningskontrakt.
Nu förstod jag hela det. Nu är det liksom, jag har allt hängt ihop. Tack snälla Elin. Tack alla ni som har lyssnat på Krönikörerna. Fortsätt inte sluta hoppas på era entreprenörer. Men det kan man väl ändå säga. Jaffla inte så jävla mycket om det. Men ni kan just, också bli en Krönikörer.
Just do it. Och det är såklart finns ibland guld i slutet av regnbågen.
Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej då.